ELU-arkivet. Kristen undervisning från ELU.
Ja, det är ju tacksamt att få sista passet på en så här lång förmiddag. Nej, men det är kul att få vara här. Jag vill att vi fortsätter med att be och sen så ska ni få ett uppdrag av mig. Men vi ber igen. Gode Gud, kom med din ande och visa oss Jesus. Vi ber att det här inte bara ska få vara en massa tomma ord som kommer här framifrån scenen, utan att det får vara dina ord, Gud, och din ande och ditt liv som är här. Och jag ber att du väcker tankar i oss och att du berör oss på det sättet du vill, Gud. I Jesu namn. Amen. Ja, jag skulle vilja att ni då vänder er till närmsta granne och så får ni typ en halv minut på er att berätta om evangeliet om Jesus. Och det kanske några tycker är mer eller mindre svårt. Men försök, det du vet. Berätta lite kort för grannen. Vad tänker du är liksom kärnan i evangeliet? Ja, ni får inte mer tid än så. Jag tänker att många av oss här, mer eller mindre, så känner man ändå till liksom vad evangeliet handlar om. Vi kan det här med att Jesus kom till världen. Vi hörde passet i förmiddags med Tilda, hur synden kommit in i världen som skiljer oss människor från Gud. Men Gud har sänt sin son till oss. Gud älskade världen så mycket att han sände sin son hit för att vi skulle få gemenskap med honom igen. För att vi inte skulle gå under i vår synd utan bli förlåtna och leva tillsammans med Gud. Och den här berättelsen, vi känner till den. Vi kan den. Många av oss, tänker jag. Men hur gör vi för att det här inte bara ska vara en berättelse som vi kan? En berättelse som handlar om något som hände för länge sedan och som angår oss. Men hur gör vi för att det ska få bli verklighet? Att det inte stannar där till att bli en berättelse som vi kan. Utan någonting levande. Någonting som får konsekvenser för våra liv. Och det är det jag hoppas att vi ska få stanna upp lite inför här sista passet denna förmiddagen. Vad händer då egentligen? Och är det så att ni har biblar så tror jag det kommer vara lite enklare att hänga med i undervisningen. Så har du bibel eller mobibel så ta gärna fram den. Och vi ska slå upp Filipperbrevet som är ett av breven i Nya testamentet. Ni får försöka slå upp det så snabbt ni kan. Så ska jag läsa två stycken verser till att börja med. Från Filipperbrevet 1, vers 27. Och sen så kommer vi hoppa till kapitel 2, vers 14. Så kommer vi röra oss i texten som ligger däremellan. Liksom. Men vi börjar där. Vers 27 så skriver Paulus så här till församlingen i Filippi. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Och så fortsätter han och uppmanar församlingen till hur det här livet egentligen ska se ut. Att leva värdigt evangeliet. Och så om vi klättrar lite längre ner i texten då till kapitel 2, vers 14-15. Så fortsätter Paulus. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen. Vi ska leva värdigt Kristi evangelium, uppmanar Paulus de kristna till. Och som kristna så ska vi lysa som stjärnor i mörkret. Vi kristna ska lysa med något särskilt ljus bland människor på jorden. Och det här kommer vi prata om. Ett nytt liv, det är första punkten. Och andra punkten handlar om hur ser ett sånt liv egentligen ut då? Första punkten, ett nytt liv. Andra punkten, hur ser ett sånt liv egentligen ut? Att bli en kristen, att få ta emot Jesus i sitt liv, det innebär en förvandling. Det handlar om att vi får en ny riktning för våra liv. Det är någonting som Gud gör i oss. Det börjar med att vi lär känna Jesus och då sker någonting i oss. Att Gud skapar något nytt i varje människa är något som ett tema som vi kan se genom Bibeln. När Gud ger lagen till Israels folk, om vi börjar där. Gud ger lagen till folket för att visa sin vilja, tanken för världen och sitt folk. Och vad gör människorna med lagen? Det står att människornas hjärtan är hårda och slutna. De vill inte ta emot det. Och det här är återkommande. Genom hela Gamla testamentet så beskrivs det hur människornas hjärtan är. Människornas hjärtan är hårda. Det står om vilsna hjärtan. Det står om slutna hjärtan. Det är något med människans hjärta som är problemet. Gud har visat, här är min vilja, här är min goda vilja. Men vi människor, det finns någonting i oss som liksom inte vill ha med det att göra. Det finns något hårt i oss. Vi har hårda hjärtan. Men Gud hintar också genom Gamla testamentet om någonting nytt som han ska ge. Jag ska läsa ur Jeremia bok. I profetlitteraturen så ser man det ganska mycket om vad Gud ska göra. Så här står det. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder, den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Detta är förbundet, säger han. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska lägga min lag i deras inre, skriva den i deras hjärtan. På ett annat ställe så står det hur Gud ska byta ut stenhjärtat och ersätta det med ett hjärta av kött och blod. Det är någonting som Gud ska göra i oss människor. Vi har väl alla saker i våra liv som våra hjärtan slår lite extra för. För någons hjärta kanske slår lite extra för Rögle eller HV eller något sånt. Jag har inget lag så där riktigt, men jag gillar väldigt mycket fina stolar och möbler och sånt. Det känner jag mitt hjärta vultar lite extra för. Vi har längtan, olika längtor i livet. Vi har drömmar. Om karriär kanske. Om ett vackert, fint hus med en trevlig trädgård till framtiden. Vi drömmer om olika saker. Saker som vi låter våra hjärtan slå för. Men att bli en kristen, då handlar det om att hjärtat får börja bulta för någonting annat. Lite mer än allt annat i livet. Vi har alltså fått gemenskap med Gud genom Jesus, som vi var inne på i början. Det är liksom evangeliets kärna. Jesus har öppnat vägen och vi har fått gemenskap med Gud själv. Och då börjar någonting hända med våra hjärtan. Våra hjärtan får en ny riktning. Att bli en kristen handlar om att omvända sig från någonting annat och leva för någonting nytt. Våra hjärtan slår för någonting nytt. Våra hjärtan får slå i takt med Guds hjärta. Istället för att min vilja och mina drömmar är det som jag lever av och drivs av, så är det Guds vilja som vi får drivas av. Guds kärlek får vara drivkraften. Det han vill blir viktigt för oss. jag predikade över en text ganska nyligen som jag tycker verkligen sätter fingret på det här. Så vi är bara tvungna till att läsa den också. Från andra Korintherbrevet 5. Ni kanske inte hinner slå upp den. Men lyssna noga. Paulus skriver så här. Kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe. Och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och om du är döpt så har den här förvandlingen skett. Det stod så här, en har dött i alla ställe och därför har alla dött. Det är detta som sker i dopet. Vi dör bort från det här gamla livet. Och det är inte bara så att vi dör bort från något, utan vi får också uppstå till nytt liv. Och den förvandlingen innebär, det får konsekvenser för våra liv. Det är något nytt som har kommit. Det gamla är förbi. Det gamla som drev mig, mina drömmar och så, det hamnar lite liksom bredvid. Jag har något annat som jag lever för framför allt. Mitt hjärta får slå för någonting nytt. Och om vi nu läser Paulus texter så kan vi också ta hans exempel på det här. Första gången vi möter Paulus i Bibeln, i Apostlagärningarna, så beskrivs det så här. Paulus andades mord, lust och hot mot Herrens lärjungar. Det är första beskrivningen av Paulus. Det som han drivs av är mordlusten. Mot Herrens lärjungar. Mot de kristna. Och så läser vi den här texten. Och så säger Paulus så här. Kristi kärlek driver oss. Alltså det är något helt annat. Det är verkligen en förvandling som har skett. Inte bara en förändring i livsmönster. Utan det är en förvandling som har skett. Det har inte med magi eller något sånt att göra. Men det har med ande och liv att göra. Gud har gjort någonting i Paulus liv. Vad är det då egentligen som har hänt? Vad är det som har gjort att Paulus liv har förvandlats? Är det att han har fått en lista på massa regler och levnadssätt, en självhjälpskur på vad som är ett gott och riktigt liv? Nej, det är inte det som har förvandlat hans liv. Det som har förvandlat hans liv är mötet med Jesus. Personligt möte med Jesus har påbörjat en förvandling i Paulus liv. Det var mötet med Jesus som fick öppna hans ögon. Och det här tror jag är nyckeln för att liksom förstå vad det innebär att leva ett värdigt liv. Det kan inte börja med att vi får en massa bra tips, en massa goda råd på hur vi ska leva ett gott liv. Utan det är i mötet med Jesus som den förvandlingen sker. Vandringen med Jesus börjar på att han kallar oss till sig. Som Martin var inne på tidigare. Jesus kallar på oss till ett liv med honom. Vi får liksom bli en del av Guds vilja för världen. Och jag tror att det är den relationen med Jesus som också bygger ett liv som liknar något som är värdigt. Det är det som allting måste börja i. Drivkraften i mitt liv behöver vara Jesus. Det Jesus har gjort för mig, hans kärlek till mig, får vara det som driver mig. Och det kanske låter paradoxalt. Alltså, om jag vill leva ett värdigt liv, det känns, alltså det mest naturliga för oss, tänker jag, är det att ja, men då får jag ju lägga av med alla de här grejerna. Jag måste verkligen bli bättre på det här. måste skärpa till mig, ta mig i kragen. Liksom. Vad sysslar jag med? Vi tänker lätt att det är det som är lösningen. Men i relationen med Jesus, när vi får leva med honom, då förflyttas också fokuset från mig själv, från mitt eget, till Kristus. Frälsningen är hans jobb. Det han har gjort för mig är tillräckligt. Det är inte min förtjänst. Och det är här jag kan få börja växa. Det handlar inte om att jag lägger bort allting och sen kommer liksom inför Jesus, att vi tvättar oss rena så gott vi kan först. Utan det är så att vi får komma så som vi är till Jesus, med våra sår, med våra brister, med våra svagheter. Då blir Guds kraft synlig. Det är då den kan få plats i våra liv. Och då växer en ny vilja fram i oss. Kanske något som liknar detta. Jag frågar mig, vad vill Jesus? Vad är hans vilja? Vad är det Jesus brinner för? Och hur blir jag delaktig i det? Det är det som blir viktigt för mig. Som vi läste i Korintherbrevet här. Han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Det är det grundläggande. Men okej, då har vi gått igenom första punkten, det här med ett nytt liv. Men hur ser det då ut egentligen? Om vi går tillbaka till den första texten då som jag läste. Detta om att leva värdigt Kristi evangelium och lysa som stjärnor i mörkret. I Filipperbrevet 1, alltså 1 vers 27, så räknar Paulus upp en massa sätt då att leva det här livet på. Han skriver om att om du nu är kristen då, om ni tror på detta, som det står i vers 29, ni har fått nåden, i vers 1 i kapitel 2. Ledsen, nu är det lite rörigt här, men vi går till Filipperbrevet kapitel 2, vers 1. Så här skriver Paulus. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag, samma kärlek, var ett i själ och sinne. Han skriver, sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka, sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Tänk som Jesus. Det är detta nya livet som vi är döpta till och som vi lever i. Kanske det kan sammanfattas med det. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Alltså tänk som Jesus, lev som Jesus, drivs på samma sätt som Jesus. Och då kanske någon tänker, men är det inte precis samma sak nu? Paulus räknar upp en massa grejer som vi ska göra ju. Jag sa ju innan att det handlar om att vi får leva nära Jesus och så får han forma oss. Men jag tror inte vi ska se det så, som en lista där vi börjar kryssa av och tänka, okej, men nu går det bättre här, liksom. Nu är jag på gång. Nu är jag på gång att leva värdigt. Det är inte några goda råd som Paulus räknar upp. Utan det är någonting annat. Det är i gemenskapen där med Kristus som det här kan få bli verklighet för oss. Och jag tror att en annan bild som Paulus använder kan hjälpa oss för att förstå detta. Det handlar om frukt, andens frukt i våra liv. Paulus skriver om andens frukt och så skriver han att det handlar om kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Fantastiska saker. Men han använder en metafor som jag tror kan vara en hjälp för oss. Han använder detta med frukt. Den här listan är alltså inte en ny lag eller nya regler som vi kan förenkla till att bli okej, men det är detta jag ska hålla mig borta från, det är detta jag ska hålla mig till. Utan nyckeln till det är att förstå att det är frukt. Om ett fruktträd lever så har det liv i sig och det ger frukt. Varför? Jo, men för att det har liv i sig. Därför ger det frukt. Alltså ett träd bär på liv. Inte för att någon har lärt den det eller så, utan det är liksom det naturliga för trädet att bära frukt när det bär på liv. Och på samma sätt är det med oss kristna. Alltså vi kan inte pressa fram frukten i våra liv, utan det är den naturliga konsekvensen av att vi har tagit emot Jesus. Att vi har tagit emot livet. Så blir det frukt i våra liv. Jesus säger, förbli i mig så förblir jag i er. Det är så det funkar. Vi får söka den relationen med Jesus. Och då får det växa fram. Det är detta som är drivmedlet. Kom ihåg, Paulus säger, Kristi kärlek driver oss. Det är det som måste vara drivkraften för att våra liv ska vara förvandlade. I Kristi närhet, där får en ny vilja växa fram. Och frukten får växa i våra liv. Någonting som liknar mildhet. Någonting som liknar kärlek. Att jag inte söker makt, privilegier. Utan att ge. Detta får växa fram i våra liv. Nu så har vi 5 minuter kvar här. Och det här blir lite annorlunda. Jag hoppas att det här ska fungera ända för oss. Och jag har försökt att tänka ut lite konkret vad ett sånt här liv kan innebära. Ett liv med Jesus. Saker som kan få växa fram i våra liv. Och jag vill börja den här delen med att be på nytt. Och så vill jag uppmana er till att lyssna. Och vi får våga tro att Guds ande är här. Och att Guds ande är här för att också beröra oss. Och för att kanske peta på vissa grejer i våra liv. Så låt oss be. Gode Gud, kom med din ande till oss. Och tala till oss. Om det är någonting som nämns här eller någonting som väckts. Låt det få göra skillnad då i våra liv. Hjälp oss att ta med det. Och att det får bli någonting som ber till din ära i våra liv. Vi vill ge kontrollen till dig, Jesus. Vi vill fokusera på dig. Och på så sätt också få se någonting växa fram i våra liv. Som liknar ett värdigt liv. I Jesu namn. Amen. Så lyssna nu och se om det är någonting som Gud vill lägga på ditt hjärta av de här sakerna. Jesus kallar oss till helighet, ödmjukhet och kärlek. Och Jesus själv är det perfekta exemplet på vad ett tjänande liv innebär när han möter människor och framförallt när han ger sitt eget liv på korset. Hur tar det sig uttryck i mitt liv? Hur tar ödmjukheten uttryck i mitt liv? Jag kanske inte alltid behöver vara den som kämpar mest för mitt eget bästa. Jag kanske kan hitta glädjen i att hjälpa andra människor. Att söka upp människor i behov av hjälp. Kanske jag kan vara frivillig när det kommer till någon uppgift i min församling eller min förening. Finns det någon uppgift där jag är som Gud vill att jag ska söka mig till? Hur tjänar jag människor? Finns det något socialt arbete kanske där jag bor som jag kan engagera mig i? Finns det människor som jag möter som jag kanske skulle kunna bjuda på en kvällsmat? Eller bjuda hem, tvätta någons kläder? Kanske någon är frisör, klipper människors hår och sådär. Kanske man kan göra det åt någon som inte har råd med att gå till frisören själv. Så det kanske låter väldigt banalt de här grejerna, men vi ber att Gud ska få väcka någonting i oss. Kanske vi ska prioritera annorlunda. Kanske jag inte ska stöta bort de människor som jag tycker beter sig skumt och konstigt. Som är annorlunda. Hur är jag inkluderande i mitt liv? Hur kan jag ge av min tid och min uppmärksamhet till de människorna? Hur ser jag till att inte döma de människor som behandlar mig illa? Jesus kallar oss till att älska vår nästa. Till och med älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Vad jagar jag efter i mitt liv? Kanske behöver jag utmanas i min nöjdhet. Att materialism och prylar, hus, bilar, resor, pengar, karriär har fått överhanden i mitt liv. Finns det någonting jag kan offra från min position för andra människor? Kanske jag ska pausa min utbildning för att göra något annat? Eller ska jag fortsätta min utbildning och vara ett Guds redskap där? Det kanske är flera som behöver fundera på vad vi ska göra till hösten än bara de som är studenter. Vad vill Gud egentligen med mitt liv? Vad vill han att jag ska vara? Och detta med att Gud har anförtrott oss till att vara hans sändebud på jorden. Att vi är Guds ambassadörer här för hans rike. Herre, lär oss att vara äkta. Många människor längtar efter det här. Äkthet. Att inte se bara en massa tillfixade liv. Hjälp oss att vara äkta, Gud, så som vi är. Och samtidigt, Gud, hjälp oss att inte vara präktiga, självgoda och se ner på dem som inte vill leva som vi gör. Hjälp oss att inse att utgångspunkten för oss är också att vi är syndare, frälsta. Kanske någon av oss behöver utmanas i detta med evangelisation. Jag ska vara konfirmandledare i sommar och då har jag fått läsa mycket av de här fadderansökningarna. Och något som är väldigt återkommande där, det är en jättefin formulering tycker jag. Varför vill du bli fadder? Men jag vill dela med mig av det som jag har fått. Det är en sjukt bra beskrivning på vad det är att evangelisera. Jag vill ge vidare av det som jag har fått. Jag behöver inte göra det mer komplicerat än så. Kanske vi kan få vara faddrar, inte bara på konfirmandläger, utan där vi är i våra liv. Och jag vill uppmana er till att ta med er det som har sagts nu. Ni kanske tänker på en massa andra saker också i era liv. Ta med det till lunchsamtalen. Diskutera med varandra. Vad kan Gud vilja med våra liv? Vad behöver vi prioritera om i våra liv? För livet med Jesus får konsekvenser för våra liv. Jag ska avsluta nu, men jag vill bara skicka med er den grejen igen. För att på något sätt vara tydlig med vad poängen är med det här föredraget. Ett värdigt liv är att hålla fast vid Jesus. Och låta det få bära frukt i våra liv. Att det är där vi får växa. Det är där vi på något sätt får närma oss detta med att leva ett värdigt liv. Det är bara Jesus som kan göra det. Som avslutning så vill jag be en bön som, ja, det kanske känns klurigt att verkligen stå för det här, men då får det vara en bön som vi får växa in i, som vi kanske får bära med oss under längre tid. Vi ber. Himmelske Fader, jag ber att jag denna dag och varje dag ska leva i din närhet och behaga dig mer och mer. Herre Jesus, jag ber att jag denna dag ska bära mitt kors och följa dig. Helige Ande, jag ber att du denna dag ska fylla mig med dig själv och din frukt ska skördas i mitt liv. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och tack för att vi kan lägga våra liv i dina händer, för vi vet att du är god. I Jesu namn. Amen. Thank you.